Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never shall be slaves. Varmt välkomna till avsnitt 91 utav Svenska FPL-podden. Vi ska nu gå in inför Game Week 6 och vi spelar in en Champions League-kväll tisdagen den 20 december. Agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi kör en laggenomgång från Game Week 5. Vilka lag som presterar, vilka spelare som presterar och vilka man håller sig borta ifrån. Vi går vidare med veckans diskussion där vi den här veckan fokuserar på Europaspelet, det tajta matchandet och rotationen som följer på det. Hur man ska ta hänsyn till det här i fantasy och vilka spelare och lag som man kanske mest ska vara uppmärksam på i det här läget. Vi kikar in i poddlaget som efter ett wildcard hade en riktigt fin game week och hoppas kunna ta sats och avstamp därifrån. Veckans rekommendationer är någonting vi tar tillbaka som vi har haft tidigare säsonger och vi har kört. Vi städade bort det inför den här säsongen men har fått önskemål från flera lyssnare om att plocka tillbaka dem. Så vi har en liten uppdaterad variant på det. Hoppas att det uppskattas. Och efter den så kör vi den klassiska kaptensdiskussionen inför Game Week 6. Avslutar såklart med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som är med och ser till att vi har så fina priser i poddligorna. Och innan vi hoppar in i den här laggenomgången så har vi en rolig nyhet att presentera. Vi kommer den 21 november att köra ett riktigt skönt fotbollshäng nere i Göteborg där jag och Stefan kommer ner till Göteborg. Kristoffer, du är redan där nere och tillsammans med grabbarna på Glenn så kör vi en skön fotbollsdag bara där vi börjar med tidiga matchen och vi kör lite Premier League-quiz, stryktrippstävling, shuffleboard-turnering och riktigt schyssta priser. Det är prisbord för flera tusen kronor och helt gratis såklart att vara med. Dessutom har Glenn-grabbarna sett till att det är riktigt bra priser i baren. Och kom och häng med och snacka fantasy och så. Det gäller det dock att vara snabb på avtryckaren, se till att boka bord. Det finns mer information att läsa på ett Facebook-event som vi har skapat tillsammans med Glenn där. Så gå in på vår Facebook-sida så hittar ni det. Och det vore jättekul om så många som möjligt kommer. Vi körde en liknande grej förra säsongen på hösten där som var jättelyckat. Eller vad säger du, Stefan?
Ja, det var svinkul. Hoppas att det blir minst lika roligt i år.
Mm. Du gick ju och vann shuffleboard-turneringen vet jag förra säsongen. Så vi får se om det är någon som kan vara med och utmana dig där.
Ja, det kanske var lite taskigt att gå och vinna den. Men det blev så.
Gällande quizet sånt så, Kristoffer, där vet jag att du har ett finger med i spelet.
Ja, det är ju lite av min hemmaplan så att jag får ju se till att göra ett riktigt trevligt quiz åt alla deltagarna.
Ja, men härligt. Se till att sprida det här till vänner och bekanta så ser vi till att ses där den 21 november. Det ser jag verkligen fram emot. Men nog om detta. detta. Vi kickar igång. Och Stefan, jag tänkte du kan få börja och prata City-Arsenal, en 1-0-vinst till City.
Yes, men City är det lite bättre lag i den här matchen. Hyfsat jämnt ändå, sett i hela matchen. Men det är väl ganska uppenbart att City inte riktigt har kommit igång offensivt sett. Och vi fick nyheten att Kevin De Bruyne skulle missa den här matchen inför deadline. Och han kommer ryktas vara borta några veckor, har Pep sagt. Så han kanske missar någon match till, men det ska inte vara någon större fara på taket där. Det man kan konstatera med City är att de har blivit ett riktigt differential lag där Ake är den som har högst ägarandel på 7,5% om man exkluderar för Kevin De Bruyne. Det vet vi historiskt att det är något som kan svänga väldigt fort då City troligtvis kommer komma igång med sin offensiv, och som vi har sett tidigare säsonger så har de varit ett av de absolut starkaste offensiva lagen vi har i Premier League. Ska man kika på någon spelare som ändå gör det bra så tycker jag att det är Sterling. Han har inlett den här säsongen som han slutade förra. Får inte riktigt lika bra bollar eller lika många bollar att jobba med. Men jag tycker ändå att han kan vara ett alternativ även utan De Bruyne i laget. Då han verkar ha tagit på sig den här mantrat att det är han som ska se till så att de gör mål. Och jag tyckte även att nu med Aguero tillbaka i spel så får de en dynamik till i sitt anfallsspel. Sen tycker jag även att nye Ruben Dias, mittbacken, verkar vara den ledare som Guardiola har saknat. I alla fall om vi kollar på föregående säsong så var det uppenbart att de saknade en bra mittback när Laporte var borta. Det här skulle kunna göra deras backar intressanta framöver. Men för mig så finns det just nu andra alternativ på som är mer intressanta. Man ska dock nämna att Cancelo var sjukt offensivt i den här matchen. Och fortsätter han på det spåret så får man ju kika närmare på honom. Jag har inte så mycket att säga om Arsenal. Jag håller mig bort från dem på grund av spelschemat. Dock så tycker jag att Saka var riktigt bra igen och han är kvar på min watchlist.
Yes, ja, då går jag vidare med Everton-Liverpool, en 2-2 match, och vi börjar väl med Liverpool, och det finns ju en hel del att prata och ta med sig från den här matchen. Det var ju en fullständig oförklarlig var offside som för det första hindrar Liverpool att få med sig alla tre poäng i slutet av matchen. Men det stora från den här matchen, det är väl ändå att Van Dijks korsband verkar vara av och blir, ja, vad jag kan tänka mig, förmodligen borta resten av säsongen. Vi har väl inte fått helt bekräftat att det just är korsbandet som är av, men ja, mycket tyder på det. Jag har i alla fall inte hört något som direkt bekräftar det. Men det är ju ett rejält överfall av Pickford i en Van Dijk som står offside. Och de har blåst för offside, men det ska ju inte spela någon roll. Det är ett solklart rött kort. Jag tyckte att Liverpool inledde matchen riktigt, riktigt bra. Och det är riktigt oflytt i den här matchen. Om man går vidare och kollar på det här så kan man ju såklart fråga sig hur Liverpools försvar kommer påverkas av just de här bitarna. Och att det kommer påverkas, det kan man vara helt säkra på. Och vi har tidigare varit inne på det nu när Alisson är borta, att det kanske kan vara lite väl tungt att sitta med både Trent och Robertson. Det stärks ytterligare i och med det här, och kolla på Van Dijk så har han spelat mer eller mindre varenda match för Liverpool, och det har egentligen inte spelat någon större roll vem som har varit bredvid honom, utan han har sett till att skärpt upp de gubbarna. Men statistiskt sett så har de hållit en hel del nollor när Van Dijk har spelat. När han inte har spelat, om man kollar före Van Dijk kom till klubben, ja, men då var det inte alls lika stabilt. Och det är ett annat Liverpool nu. De är bättre än vad de var då även utan Van Dijk. Men det kommer absolut få en stor inverkan. Och jag tror bara man kan gissa vad det kommer betyda. Om man ställer ytterbackarna mot varandra och om man nu inte ska ha båda, då i den här matchen, precis som det har varit tidigare under säsongen, så är Robertson bättre än Trent. Det tycker jag verkligen. Kollar man på penalty box touches för och ställer spelarna mot varandra de här första matcherna, så har Robertson 22 penalty box touches mot Trents 6. Man ska säga att Robertsons sticker verkligen ut från mängden. Men han har inlett väldigt starkt. Samtidigt så har Trent sina frisparkar och var nära mot Everton och få med sig någonting därifrån. Men intresset av båda tycker jag är väldigt lite. Det finns till och med ett case att spara in pengar och gå helt utan. Även fast jag tycker att det är lite riskabelt. Kollar man på mittfältet så står det ju samma fråga där. Mané versus Salah. Jag tycker Mané, precis som Robertson, är bättre än sin konkurrent som fotbollsspelare. Men jag håller fortsatt Salah högre FPL-mässigt. Mycket att göra med att Salah sitter på straffarna. Mané har riktigt otur i den här matchen som inte får fler poäng. Medan Salahs mål mest är en ren tillfällighet som dyker upp. Man ser det tydligt i expected goal involvement som ligger på 1,63 på Mané mot Salahs 0,58 i den här matchen. Och jag ser liksom inte att man ska kunna gå på Mané före Salah trots de här siffrorna. Jag vet inte om du, Stefan, håller med mig. Jag tror i alla fall att Liverpool är ett lag att Salah och Mané kommer ta än mer poäng nu när det kanske kommer brista lite i defensiven. Har du någon tanke på det?
Nej, precis. Jag tror att det kan bli mer bonuspoäng till mittfältarna. Och jag är inne på ditt spår också att jag håller Salah före Mané. Nu vet jag att Mané inte har spelat alla matcher, men kollar man på statistiken så har vi Salah på liksom topp 3 om vi kollar på skott på mål i hela ligan på 11 skott. Och han är dessutom tvåa på skapade chanser med 15 skapade chanser efter de här 5 inledande omgångarna. Så att jag tycker liksom det är ungefär 2 skott på mål och 3 skapade chanser per match från Salahs sida, och det tycker jag är bra.
Ja. Skulle det finnas ett case, tycker du, att kanske helt gå utan Liverpool-försvar och gå riktigt billigt bakåt, och nu när De Bruyne är borta och lite sådär i City, att man dubblar upp med både Mané och Salah? Är det ett alternativ eller är det lite väl modigt?
Nej, jag tycker att det är ett alternativ, och det kommer väl komma lite till rekarna sen, men det finns väldigt många andra intressanta backar i mellanklassen just nu, tycker jag.
Mm. Vidare då, så har det pratats en del om att Thiago även blev skadad i samband med utvisningen på Richarlison. Men han spelade vidare, och jag har inte hört något om hur länge han eventuellt skulle kunna bli borta. Men han skickades iväg på någon scan. Men jag kan inte tänka mig att det var något, så borde man ha hört mer om det efter man fick information om Van Dijk. Men de har Champions League-match borta mot Ajax imorgon onsdag, och vi får väl se om Thiago är med då. Det finns ju även en hel del att säga om Everton om vi går vidare dit. James kom till start trots Ancelottis kommentar gällande landslagsuppehållet och kommer iväg med en assist efter ett hörnmål. Och Dominic Calvert-Lewin, han kan inte sluta göra mål. Han kommer upp jättefint på ett inlägg från Digné som tar en ny assist. Och det känns ganska ostoppbar där fram nu. Det som kan påverka Everton-tillgångarna, det är ju att Richarlison får syna det röda kortet och kommer vara avstängd nu kommande 3 matcher. Och jag tycker att Richarlison har varit riktigt, riktigt bra, och frågan är hur det kan påverka spelare som Calvert-Lewin och James potential. Coleman klev ut skadad i den här matchen och blev ersatt av nyförvärvet Godfrey från Norwich. Och kollar man spelschemat för Everton kommande 5 så ser det rätt smaskigt ut. Det är Southampton och Newcastle borta, samt United hemma innan landslagsuppehållet, och därefter så är det Fulham och Leeds. Så att ganska fint spelschema nu kommande 5 på Everton. Och Kristoffer, du kan få ta oss igenom Spurs West Ham som det slutar 3-3 i alla fall.
Ja, Och det var ju ett Spurs som tryckte på avtryckan direkt och sprang iväg verkligen med 3 mål på 16 minuter. Firma Son och Kane visar ju vilken symbios de är just nu, och Kane har ju blivit på ålderns höst blivit en riktig, eller han är inte så gammal, men han har blivit en riktig assistkung också när han tar några steg ner och visar vilken passningsfot han har. Och Son kommer perfekt in i löpning efter löpning och utnyttjar detta på ett väldigt bra sätt. Vi fick se Bergvall för första gången från start den här säsongen. Gör det jättebra, men byts ut mot den förlorade sonen Gareth Bale. Som kommer in och får känna lite på bollen. Men han är fortsatt i lite oform. Han kommer komma in i fler och fler byggen. Och kommer vara ett bra byte framöver när han får lite bättre form på sig. Efter 70 minuter så gör Mourinho ett byte i att ta ut Ndombele för att låsa upp matchen med en tredje defensiv mittfältare i Harry Winks. Och det går inte bra alls, för då kommer West Ham in i matchen. Och dels är det ett självmål, men spelare i West Ham som man ska ha koll på, det är ju fortsatt Soucek, Bowen, Antonio. Även Masuaku är bra att ha på sin watchlist. Det lättar snart deras spelschema och då ska man vara snabb på avtryckan innan priset går upp för mycket. I Tottenham så tycker jag att Kane och Son är givna. Gå inte utan dem. Det finns case att ta in Loris. Och att tänka på är att ytterbackarna rullar ganska mycket nu i Tottenham. Så under Europaspelet som drar igång nu framöver så får vi tänka att ha täckning bakom om vi går i Tottenham-defensiven.
Ja, jag tycker framförallt att det är på högerbacken där som Doherty och nu tappar jag helt namnet, roterar. Jag tror att Reguilón känns som ett riktigt fint alternativ. Jag tycker han ser väldigt intressant ut och tar offensiva. Jag tror nu spelar ju Tottenham Europa League. Där tror jag att de kanske inte kommer spela absolut bästa lag hela tiden, och då kanske Davis kommer få spela där om det är tight matchande och man tror att man ska greja det ändå. Vi får väl se. Yeah. Men det du säger om Kane där tycker jag också är väldigt intressant, att han går ner och bistår med mycket assist. Han har gjort 7 ass hittills den här säsongen, och med det så tangerar han faktiskt sin bästa säsong med antal assist en säsong, och det har bara gått 5 matcher. Det som vi i förra säsongen pratade om, att Kane föll tillbaka, det var ju snarare negativt att han då inte var inne i boxen. Men jag vet inte hur de lyckas med det här, men på något sätt så faller han ner och tar den här rollen titt som tätt. Men han ser även till att komma in i boxen när han ska vara där, och får ju även sina mål. Så att,
Mourinho har ju gjort ett jättejobb med att han kan få Son mer centralt också när han får in en Reguilón som täcker kanten mer. Så att det är nog en faktor också, tror jag.
Absolut, men jag är imponerad på hur Kane även är där inne i boxen och smäller in sina kassar, trots att han då droppar ner en hel del. Så att där Kane är jätteintressant. Stefan, gå vidare med Aston Villa Leicester, och Villa de fortsätter plocka 3 år.
Yes, det här var ju en chansfattig match som mycket väl hade kunnat sluta 0-0, men Barkley hittar vinnaren på stopptid och Villa drar det längsta strået och har idel segrar i årets upplaga av Premier League. Leicester, de saknar ju uppenbart Vardy på topp i den här matchen. Men han ska kunna vara tillbaka i spel redan till nästa omgång om allt vill sig väl. I övrigt så tycker jag att ingen riktigt imponerar i Leicester. Men med förbehåll att Castagne är fortsatt offensiv. Han hade dock ganska mycket defensiva uppgifter i den här matchen då han ställdes mot Grealish. Jag är lite oroad över att Leicester går in i lite svårare spelschema. Så det kan vara läge att även byta ut honom om man sitter på han. Då det finns andra i den prisklassen som är av intresse. Jag tycker också att det är svårt att analysera Aston Villa från den här matchen. Jag föredrar fortsatt Grealish offensivt, även om han... Man kanske såg att han överarbetade situationen lite i den här matchen, så skapar han ändå fortsatt en hel del chanser. Dock så hotar han inte så mycket med egna avslut i den här matchen då. Barkley trumfar ju honom, men utöver det fina långskottet så är han rätt anonym genom matchen och spelar ganska djupt. Det är snarare så att i andra halvlek när Villa är bättre så är det McInn som har den mer framskjutna positionen utav de två. Visar det sig dock att det är Barkley som är straffskytt, då kan jag svänga över här och säga att det är han som är det bästa alternativet före Grealish. Men det vet vi inte idag. Villas defensiv måste vi också nämna. Den ser fortsatt riktigt intressant ut. Och här finns ju både Martinez som är ett populärt målvaktsval. Ny nolla, räddningspoäng och bonus. Och... Konsa som återigen är uppe och hotar på hörnor och har en nick som smiter tätt utanför i den här matchen. Så att de två tycker jag är bästa valen in i defensiven.
Ja, nej, Martinez tycker jag är den absolut solklart bästa målvakten just nu. Så att nej, där sitter man fint. Jag ska gå in på Chelsea Southampton. Även här en 3-3 match. Och vi börjar med Chelsea och Timo Werner kommer verkligen igång nu. Vi får se om det här är någonting som håller i sig. Han gör 2+1 och han får spela längst fram som spjutspets. Det är fortsatt svårt med Werner tycker jag. Jag tror att han kommer göra en hel del poäng. Jag håller fortfarande Kane högre än honom om man kollar i den prisklassen. Att sitta med både Kane och Werner, det är i alla fall inte för mig. Det är för mycket pengar i anfallet och det finns billiga alternativ som också levererar väldigt bra. Jag tvekar inte på att Werner kommer fortsätta leverera och att han kommer göra det bättre och bättre. Men jag är inte övertygad trots 2+1. Och jag vet inte om det är jag som är knäpp. Men så tänker jag kring Werner. Vi fick se Reece James inleda på bänken och det är väl det vi ser. Nu startar han ikväll i Champions League, men jag tror det handlar mer om att Aspi behöver lite vila på grund av sin ålder. Kai Havertz gör sitt första Premier League-mål för Chelsea. Får spela centralt och... vi får även se Pulisic tillbaka. Däremot får vi se honom ute till höger istället för vänster där han brukar trivas bäst. Och det är efter en 3 månaders lång skadefrånvaro. Så att jag tycker man ska ge Pulisic lite tid. Dessutom så förväntar mig att Pulisic kommer flytta över till vänster när väl Ziyech kommer in och startar, när man ser Chelseas första uppställning. Där jag förväntar mig att Ziyech går till höger och Pulisic till vänster med Havertz i mitten. Ziyech, han fick ett inhopp och tog direkt hörnorna. Så det tror jag man kan förvänta sig. Det är en spelare som har en väldigt bra fot på fasta situationer. Samma där, vart borta ett tag. Jag tycker att man gör bäst i att avvakta och se lite. Den som man tog hörnorna ifrån, det är ju till stor del Ben Chilwell. Och jag tycker Chilwell fortsatt är intressant ändå. Han kommer iväg med en ny ass nu, han skapade 4 chanser. Och jag tror även att Chilwell är en sån spelare som kan höja potentialen på en spelare som Pulisic. Då Pulisic är som allra bäst om han då utgår från vänster och får skära in centralt. Så Chilwell tycker jag man sitter bra med. Jag tror att det kommer komma alternativ som i form av Pulisic, Havertz eller Ziyech. Jag väntar och avvaktar för att se exakt hur det kommer se ut när tridenten är intakt och uppe i matchtempo. Och då tror jag att det är mittfältsalternativ man ska gå på istället för Werner, då det finns så många andra bra alternativ. Men med det sagt, jag tror att Werner kommer ta en hel del poäng. Southampton då? Ja, Adams, äntligen får en utdelning för de som har suttit kvar med honom. Det blir 1+1 i den här matchen och jag tycker han gör det bra. Han ser nog säker till att stärka sina aktier till fortsatt spel. Han har ju gjort det bra, men det finns ändå någon form av oro att han till slut kanske får stå åt sidan lite för övriga spelare i laget. Även Ings kommer iväg med mål i den här matchen och är ju fortsatt en intressant spelare som kommer ta en hel del poäng. Frågan är ju som sagt bara hur man ska formera sin anfallslinje. Vi fick se Theo Walcott som gör det bra direkt och går in i startelvan utan egentligen speciellt många minuter på träningsplanen i SA15. Han får med sig en ass och skapade 5 chanser, men man ska ha med sig att han är där på lån och alltså inte kommer till spel mot Everton nu till helgen. Southampton, ja, de spelar ju i den här matchen så lite som de gjorde mot Tottenham med sin höga press. Och den gav ju utdelning offensivt, men samtidigt så leder det ju till en väldigt hög backlinje som kostar dem i alla fall ett mål som tydligt kommer från det. Vi får se hur Hasenhüttl kommer ställa upp framöver. Backar han hem och stänger till eller kommer han fortsätta med den här höga pressen? Jag tror att han kommer variera det lite. Det gäller att de inte släpper allt för mycket med den här höga pressen. Kristoffer, yes. Sheffield United Fulham 1-1.
Ja, en relativt försiktig inledning och vi fick se Norwood tillbaka i startelvan. Vi fick även se våran billiga budgetanfallare i Ryan Brewster göra debut för sitt Sheffield. Han fick 20 minuter ungefär att visa upp sig. Det finns potential där, men nu går Sheffield in i ett riktigt svårt schema och han är en möjliggörare, men jag tror att de kommer få svårt nu i några omgångar, så håll er borta från Sheffield, men Brewster som en möjliggörare kan sitta som längst bort på kvisten för han spelar och de möter lag som kommer roteras. Så det är egentligen det jag har att säga om Sheffield. Ramsdale gör en kanonmatch och räddar dem flera gånger. Så att han kan vara ett alternativ om man ska dra ett wildcard. Men jag tror att man vill hålla sig borta från det svåra spelschemat. I Fulham då, vi får se Mitrovic som har en av sina sämsta dagar. Med missade straffar och missade nickar. Men däremot så har Lockman en av sina bättre dagar. Och han gör en fantastisk match. Han ska man absolut hålla ögonen på. Och nu går de dessutom in i ett bra schema, så behöver man frigöra kapital så stoppa in han för 5 miljoner på mittfältet. Så är han superbra, kommer till många offensiva lägen, kan göra assistpoäng till Mitrovic. Men sitter man med Mitrovic så ska jag inte rekommendera att dubbla upp med Fulham som har det svårt, som kommer vara i botten och kämpa. Men har man lämnat Mitrovic spåret så är Lukman ett bra steg in i ett fint schema.
Yes, Stefan, Leeds Wolverhampton 0-1.
Yes, och här får vi se ett Leeds som fullständigt springer över Wolverhampton i första halvlek. Tyvärr så orkar man inte hålla uppe den intensiteten i 90 minuter utan det blir lojare i andra halvlek. Och då räcker det med att Wolves får ett halvläge som Jimenez lite turligt sätter dit efter att skottet har styrts kraftigt på en back. Så att orättvis seger för Wolverhampton och Leeds problem är nog att de saknar lite kreativitet på mittfältet. De gör det ju väldigt bra, är liksom svåra att möta. De är ganska tajta bakåt nu mer men skapar för lite lägen helt enkelt. Jag tycker att i den här matchen så tycker jag Ayling är bättre än Dallas, men jag tycker båda de är intressanta fortsatt och Meslier är ju en bra målvakt bakom dem. Nu har vi ju Martinez som har sett fin ut, så jag håller honom högre, men Meslier kanske är den som ligger tvåa i min bok av målvakterna. Vi ser även att Rodrigo och Bamford får spela från start och jag tycker fortsatt att Rodrigo mer och mer börjar trumfa Bamford. Om det är så att Leeds hittar lite mer målchanser då är det nog Rodrigo jag kikar mot först faktiskt. Det var det om Leeds. Kollar vi istället på Wolverhampton så så har de fortsatt problem med offensiven. Jimenez och offensiven överlag är svag. Som sagt, Jimenez kommer iväg med 8 pinnar i den här matchen, men han ska vara ganska glad att han får vara kvar på plan, för efter han har gjort mål så är det en situation där han får en tryckare i ryggen och han sparkar klart efter spelaren som trycker ner honom. Som tur är för honom så träffar han inte spelaren, men vi har sett sådana där situationer bli rött kort förut. Nu såg domaren den här situationen, så jag förväntar mig inte att det blir någon retroaktiv avstängning på Jimenez, då domarna helt enkelt inte får gå in och bedöma en sån situation om man har skrivit att man har sett situationen i matchprotokollet. Desto mer intressant är ju Wolverhamptons defensiv. Här finns ju både Saiz och Semedo. Saiz är riktigt bra i den här matchen. Det som oroar mig är att han fortsatt spelar wingback. Och Killman, som har kommit in som mittback, gör det riktigt, riktigt bra. Han blir man of the match i den här matchen. Cody, lagkaptenen, går ut efter matchen och säger att det är väldigt välförtjänt och att han är en utav få som vågar markera Traoré på träningarna, då ingen annan tycker att det är speciellt kul att markera honom. Så att jag är lite osäker, för jag tror att Marcel står ganska högt i kurs när han är helt skadefri, och jag vet inte vem utav Killman och Saiz som kommer bli bortplockad från startelvan på sikt om Marcel ska in. Därför lutar jag mer åt Semedo, även om jag tycker att Saiz i fantasy är en guldspelare när han spelar, för att han är dels målfarlig offensivt sett, men även en väldigt bra bonusspelare.
Ja, du nämnde Traoré där kort. Han får inleda på bänken. Vad är det som händer där?
Jag vet inte. Vi såg ju lite det här med Jota i fjol också, att han fick inte heller spela så mycket som man kanske tycker att han borde spela. Jag vet inte, för att jag vet att Nuno Espirito Santo innan matchen var ute och sa att framförallt Neto är i toppform. Neto får mycket riktigt 90 minuter, och det är på den som blir utbytt efter 65 när Traoré ska in. Men det kommer väl roteras en hel del på platserna runt omkring. Jimenez är väl den snabba analysen jag drar ut av det här.
Yes, jag går vidare med en match mellan Newcastle och Manchester United. En match som United till slut vinner med 4-1. Och siffrorna säger ju att det är en stabil 4-1-seger för Manchester United. Men verkligheten säger något helt annat. Vi får se 5 ändringar i Uniteds startelva sedan Spurs-matchen. Bland annat så inleder Pogba på bänken. Martial är ju avstängd. Mason Greenwood är inte helt 100 och inte med i matchtruppen. Det som kanske förvånar mig mest, det var att Donny van der Beek inte får komma in och spela när Pogba väl bänkas. Men matchen startar och Shaw kommer iväg med ett olyckligt självmål nästan innan matchen knappt hade börjat. Sen så tycker jag United bjuder på ganska fin offensiv fotboll glimtvis, men defensivt så är det liksom fullständigt kaos. Vi ser en Bruno Fernandes som jag har varit inne på tidigare, att oavsett hur United kommer spela så kommer han ta poäng. Och han gör 1+1 i den här matchen, men missar även en straff. Utöver det så har han ett bortdömt mål för offside och 6 skapade chanser. Så Bruno ser jättefin ut. Nu spelar United Champions League ikväll borta mot PSG. Han har gjort mål på straff, men jag noterar att han först brände straffen och fick slå om den. Så att nu är det 2 missade straffar. I och för sig så rullar han in den sen, men ja, det finns vissa oklarheter där. Men Bruno, han sitter man lugnt kvar med i United. En annan spelare som jag definitivt tycker att man kan sitta kvar med, det är ju Marcus Rashford, som nu får spela centralt i Martials avstängningsfrånvaro. Han kommer iväg med 1+2 i den här matchen. Dessutom så är det han som fixar fram straffen som då Bruno tyvärr missar. Men Rashford ser pigg ut, och Bruno och Rashford, och som sagt, Uniteds offensiv kanske inte är så dum. Vi kanske har varit lite väl hårda mot dem. Och kollar man så, United har haft 57 attempts den här säsongen. Och jämför man det med de som ligger i topp så har vi Everton på 64, vi har Chelsea på 65. Men då ska man ha med sig, United har bara spelat 4 matcher och de andra har spelat 5. Så att kanske vi har varit lite för hårda mot Uniteds offensiv. Defensiven däremot, där är vi inte för hårda. Och jag tycker bara för att sätta det i paritet så United har då alltså på 4 matcher, inte 5, släppt till 14 stora chanser den här säsongen. Och Newcastle då som man möter i den här matchen, som man annars kan tycka är ett ganska halvdassigt gäng, de har släppt till 8 matcher för 5 matcher spelade. Så ja, defensivt så imponerar inte United på något sätt, och där håller man sig borta, även om spelare som Harry Maguire och Wan-Bissaka gör mål i den här matchen, så håll er borta från Uniteds defensiv. Det ska ni inte behöva lyssna på den här podden för att förstå. Newcastle då. Vi har en Darlow i kassan som gjorde det riktigt bra i mål. Men i slutet av matchen så drog på sig någon skada. Och jag förstår inte varför inte Newcastle bytte ut honom och tog det bytet. Nu finns det ju risk att han kommer missa några matcher, och då Dubravka redan är borta så får man gå ner på tredje valt i så fall. Darlow, han är i alla fall osäker inför helgens match mot Wolves, så det kanske talar för en del Wolves-tillgångar. Annars så är det ju straffskytten Wilson som egentligen är den enda som jag kikar mot i det här Newcastle. Och inte bara för att han är straffskytt, utan det är en väldigt duktig forward som inte kostar så mycket och är en bra möjliggörare. Yes. Kristoffer, du kan ju få ta den här matchen som slutar 0-0, och det har vi inte sett så många. West Brom Burnley.
Säsongens första 0-0-match, och vi fortsätter få se två lag som har svårt att göra mål. Och Burnley börjar få tillbaka sina spelare i defensiven och kommer bli bättre, men har nu två tuffa matcher. Så var fortsatt försiktiga med att byta in för många Burnley-spelare. Drar man wildcard nu så finns det bättre målvakter än Pope. Och så håller borta ett tag till. Han kommer visa fin form om ett par veckor tror jag. Men just nu håller man sig borta från Burnley. West Bromwich lika så. Ska man se någonting så har de två fina matcher framöver. I matchen som var så var det en kamp om mitten. Inte många målchanser. Och ska man välja in några där i budget priserna så är det Diangana eller Pereira som har gjort en bra säsong men har svårt att nå och få utdelning på sina fina passningar och allt det där. Så var försiktigt positiva till utvecklingen av West Bromwich. De har två bra matcher men sen blir det lite tuffare igen. Så avvakta med båda klubbarna säger jag.
Yes, Stefan, avslutar du laggenomgången med Palace Brighton 1-1?
Yes, och om Wolves seger var orättvist så var det ännu mer orättvist att inte Brighton kom iväg med en seger från den här matchen, tycker jag. Palace slog ett mindre smickrande rekord i den här matchen, och det var första gången någonsin där det enda skottet mot mål var en straff som dessutom var väldigt feldömd enligt min mening. Det säger väl allt om Palace egentligen. Saha är straffskytt där och det är ju såklart till hans fördel. Men jag tycker man kan likställa den här situationen lite grann med Vardy där man är väldigt orolig för att det enbart är straffarna som gör en spelare intressant. Och det tycker inte jag räcker till när det finns så mycket annat att välja på där ute. Brighton, där finns det mer att säga. Lamptey tycker jag fortsätter sin fina form och ser intressant ut. I den här matchen skapar han 3 nya chanser. Har 4 touch i boxen, varav ett utav dem ledde till ett avslut. Så han är fortsatt jätteoffensiv och ser fin ut. Jag tycker även Mopay fortsätter hota. 9 touch i boxen, 6 avslut, 4 av dem i boxen. Det man kan säga om honom är ju att han borde definitivt ha varit bättre i de här avslutslägena då han tar lite fel beslut som skadar Brighton då. Jag tycker även man kan nämna Billia Bissouma som vissa har gått för som är möjligare på mittfältet. Han har faktiskt hela 5 avslut varav 2 i boxen, och det här är väldigt bra siffror för en budget mittfältare. Så honom är det bara att fortsätta ha i laget och spela i enstaka matcher där Brighton kanske har bra chans att vinna.
Yes, det var laggenomgången och vi går vidare med veckans diskussion. Och den här veckan så fokuserar vi på Europaspelet och det tajta matchandet som kommer att innebära rotation. Vi har som vanligt 4 stycken lag som representerar England i Champions League. Det är Liverpool, City, United och Chelsea. Där United och Chelsea spelar ikväll. United borta mot PSG och Chelsea mot Sevilla. Liverpool och City spelar imorgon. I Europa League så har vi Arsenal, Spurs och Leicester. Det är väldigt intensivt den här säsongen och väldigt tajt matchande nu här runt landslagsuppehållen. Och Stefan, det här kommer påverka uttagningarna.
Absolut, och det kommer ju definitivt påverka Champions League-lagen. Sen får vi se i vilken utsträckning det påverkar Europa League-lagen. Där tror jag att det kommer bli mer en avvägning. Vi har sett många klubbar ha tillräckligt bra breddspelare för att ta sig igenom gruppspelet utan att behöva spela stjärnorna i Europa League. Så det tror jag kommer vara melodin fortsatt där och kanske inte påverka Premier League uttagningarna lika mycket då?
Nej, frågan är ju, Leicester är väl ett sånt lag som skulle kunna matcha mer eller mindre bästa laget även i Europa League, men både Arsenal och Spurs som jag var inne på i laggenomgången där, att jag tror att till exempel en spelare som Davis kanske kommer få speltid i Europa League-matcherna. Och Arsenal har vi sett tidigare säsonger också. De har ju väldigt många unga, lovande spelare. Och de spelar mer eller mindre ett juniorlag i Europa League. I alla fall i de här tidiga skedena.
Yes.
På Champions League-sidan då, där vi har Liverpool, City, United, Chelsea. Det är ju lag med breda trupper såklart, men samtidigt så det är skadeproblem och i flera av klubbarna och sådär. Vad tror vi, är det några spelare eller något lag som du framförallt är lite extra orolig över kopplat till Premier League och rotation?
Nej, egentligen alltså, jag är nog orolig överlag, för att jag tror inget utav de lagen är tillräckligt bra för att bara liksom springa hem en Champions League-grupp, utan det är ett bättre lag med i Champions League. Man kommer spela med sina starkaste elvor i största utsträckning tills man har säkrat en första plats eller ett avancemang, tror jag i alla fall.
Om inte jag har helt fel för mig så är det även så att det är veckomatcher nu egentligen hela tiden. Fram till landslagsuppehållet och sen efter landslagsuppehållet också så fortsätter den. Visst är det så?
Ja, precis. Nu är det Champions League här 3 veckor i rad och sen är det landslagsuppehåll. Och sen när vi är tillbaka så är det 3 veckor till med Champions League och Europa League-matcher. Så att det är konstant matcher varje vecka, så 2 matcher varje vecka då, så att
här blir det extra viktigt att ha en bänk där vi har spelare som spelar i sina klubbar och lyssna på de budgetalternativen som vi har rekommenderat, skulle jag säga.
Ja, både det och sen liksom, gör inga tidiga byten, för det kommer troligtvis bli massa skador i Champions League. Europa League, där kanske man kan chansa lite mer om det är någon prisökning man vill åt, men Champions League vill man nog se färdigspelat innan man gör sina byten. Och sen tycker jag att även de här lagen som Everton till exempel, Aston Villa, deras potential höjs bara ännu mer när man vet att de inte har de här matcherna att spela. Så att men de spelarna som vi tycker är intressanta därifrån, de blir bara ännu mer intressanta nu när det är så tajt matchande för övriga lag.
Precis, jag håller ju andan en hel del extra i år vid både Champions League-spel och de här landslagsuppehållen, då det är resor mellan länder och vi ser den här coviden som fortsätter härja. Så det är också en anledning till att hålla hårt i byterna och vänta. Och precis som du är inne på, Kristoffer, att kanske inte gå på den absolut billiga spelaren som kostar 4,0, utan gå upp lite grann och ha en bänk. Du behöver inte ha, jag menar inte att man ska sitta med en väldigt dyr bänk, men att ha startande spelare i alla fall så att man kan fylla upp sitt lag när det kommer lite oväntade rotationer eller senast besked av skador eller ja, eller något sjukdom eller vad det kan röra sig om. Det ja. Tycker jag är
det finns sunt. Det finns jättemånga alternativ, budgetalternativ nu när De Bruyne är skadad och går ner någon miljon till sån eller liknande för att göra lite, frigöra lite kapital och ha bra plats på bänken till bättre än 4,5 spelare så att säga.
Absolut. Vi lämnar veckans diskussion där och går och kikar snabbt in i poddlaget. En bra vecka kan vi konstatera. Äntligen. Det har varit en tung start här för poddlaget och wildcardet blev draget här i landslagsuppehållet. 75 pinnar in på kontot, vilket får ses som helt okej. Vi gick ju på uppdubblingen i Son och Kane. Tyvärr hamnade binden på Salah, men det blev ganska bra ändå där. Men hade binden hamnat på Tottenham-spelare istället så hade det till och med sett ännu bättre ut. Men vi ser ganska bra ut. Och som vanligt när man har dragit wildcard så är man ju glad om man inte behöver offra ett byte direkt efter. Och istället kan spara upp till A2 fria. Och det är väl det vi siktar mot här nu framåt, eller hur Stefan?
Ja, det tycker jag. Nej, men jag är jättenöjd med laget och det var ju skönt på det sättet att det blev bra timing med De Bruynes skada där och att det blev ett ganska lätt beslut i slutändan att gå för Kane istället. Och det blev ju helt rätt så här på kort sikt. Men ja, som sagt, han ser ut att vara den spelare som är absolut bäst form och dessutom med lätta matcher, så att det kan nog bara fortsätta.
Ja, kollar man på lite sikt så där så vet jag att både du och jag har ögonen på en spelare som Antonio i West Ham. Och Spurs har ju några fina matcher nu, sen vänder det och då kanske det blir att gå ner lite på Kane beroende på hur hans form fortsätter vara och få in en De Bruyne igen om han är tillbaka och sitter i vissa fin form eller om hur man gör där. Det får vi se, men West Ham är i alla fall ett lag som vi följer här framåt när spelschemat lättar.
Yes, vi får även se hur Aguero ser ut för att Jesus är ju bekräftat borta i månader men svårare skada, så att Aguero kommer få mycket speltid och om han kan hitta in i en fin form då vet vi att han kan göra det väldigt bra i fantasy också.
Precis, det nämnde inte jag i laggenomgången gällande Chelsea också, men där släppte de in 3 mål, men det var ju Kepa som stod mellan stolparna på grund av Mandy var skadad. Nu är Mandy tillbaka i målet här i Champions League kväll, så att en spelare som Chilwell till exempel som jag tycker är väldigt fin och som vi har i poddlaget, man hoppas ju att det ska bli lite färre insläppta mål och kanske någon nolla här och var. Går vi vidare till veckans rekommendationer då, och vi har ju återinfört det här nu för att vi har fått önskemål om det. Lite annorlunda upplägg än vad vi haft tidigare, men ni kommer känna igen stor del. Vi kommer gå igenom 3 försvarare, 3 mittfältare och sen så har vi gått ner till 2 anfallare istället för 3. Eftersom att det bara är 3 platser man ska ha i sitt lag. Sen utöver det så har vi fortsatt kvar differentials. Men där, Stefan, kom du med förslaget att vi gör en liten tävling oss emellan. Där vi varannan vecka går och har första king på att välja en spelare med ägarandel under 5%. Och sen så är det bara en differential för nästa game week. Och den spelare som tar mest poäng, ja, men den får 1 poäng helt enkelt. Så ser vi lite på sikt och så hittar vi väl på något fint straff. Precis som att du fick ha på dig en Van Persie-tröja förra säsongen när vi var på Glenn exempelvis.
Ja, det kommer ju absolut inte hända i år. Så att, jag känner mig ganska nöjd.
Ja, du trivdes ju ganska bra i den måste jag säga.
Ja, det var bra.
Men om vi börjar med försvaret då. Stefan, vill du nämna 3 rekar där?
Ja, absolut. Först ut är Chilwell. Och där har vi redan pratat om. Jag tycker att han ser fantastiskt fin ut. Skapar både chanser och kommer till avslut själv. Såklart så hoppas vi att Kepa inte står i mål, för att då kommer det inte bli så många nollor. Nej, men jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga. Han ser jättefin ut och jag tror att han kommer vara väldigt ordinarie i Chelsea, då övriga vänsterbackar inte känns pålitliga alls egentligen. Det är väl om Aspilicueta kan spela där någon match så får avlasta, men det är inte, ja, mer än så ser jag inte. Den andra jag har valt är Lucas Digne i Everton. Och som sagt, Everton har fina matcher, men det är, och det kanske kommer bli några nollor, men det är framförallt när han men gör offensiva poäng, så är han en riktigt fin bonusspelare, vilket vi såg nu här mot Liverpool också, att en assist och bonus in på kontot. Och om man då liksom tror att Liverpool, vilket jag tror, kommer få väldigt stora problem med defensiven, då Van Dijk har höjt övriga mittbackarna fruktansvärt mycket. Hur ska det gå när liksom Matip och Gomez spelar tillsammans? Jag är inte så övertygad över det. Och om man ska släppa dem, då vill man ändå ha offensiva backar som har potential, och då är Digné en sån spelare. Och sen min sista spelare är Semedo, och där var jag inne lite i diskussionen att han är mitt val just nu i Wolves, just på grund av att han är 100% given i det där laget. Det kan jag inte säga om Size. Jag tror att han är ordinarie, men som sagt, på det sättet Kilman har kommit in i laget och imponerat, så är jag lite osäker ändå.
Jag också Chilwell, om vi börjar där. Jag tycker att det är jättebra alternativ. Jag behöver egentligen inte säga så mycket mer. Jag håller med i egentligen allting du säger. Även om man tappar hörnorna när Ziyech kommer tillbaka, så spelar inte det någon stor roll. Han har en väldigt högt offensiv utgångsposition i Chelsea, och jag gillar vad jag ser. På samma sätt så har jag valt Reguilón i Spurs, som också påminner en hel del om Chilwell, med fint offensivt spel och fin fot som kommer ge poäng. Spurs har också ett fint schema nu här på kort sikt och bör kunna hålla någon nolla, även om det har varit svårt att förutse dem den här säsongen. Sen har jag kickat in med en lite billigare spelare i form av Tarik Lamptey i Brighton. Jag har pratat gott om honom i tidigare poddar och jag tycker att han fortsatt är en jättefin spelare. Så det är mina tre val på försvarssidan.
Jag gillar både Reguilón och Lamptey där också. Fina val.
Ja, mittfältet då, där har, det kändes tråkigt, det känns som att man bara går och väljer på de som har tagit mest poäng, men det är inte så jag har gjort valen. Men jag har Mohamed Salah. Jag tycker att det är alldeles för ofta man pratar om spelare man inte kan gå utan, som man måste ha, men Salah är en sån spelare som, det är tufft att gå utan honom, det är verkligen tufft, och speciellt nu när Liverpools defensiv kanske inte lockar. Jag kan fullt köpa om man fortsatt har kvar exempelvis Robertson, men det är en position. Sen är det ju liksom inte så många andra Liverpool-spelare som lockar än Salah eller Mané. Båda är tufft att få in, går, men man vill inte sitta utan Liverpool heller. Och Salah, det tycker jag är för mig självskrivet, och därför nämner jag honom först. På samma sätt tycker jag Son nu. Jag nämnde det med Reguilón, det är jättefint spelschema. Son levererar väldigt bra. Han har tagit mycket poäng, men det är, liksom, det är inte bara att kolla på det. Jag tycker han ser väldigt fin ut. Så att, han är där, och sen som sista gubbe, så jag har valt en som är lite billigare så att vi går ner i prisskala, men det är Grealish i Aston Villa som jag tycker ser väldigt fin ut.
Yes, jag har inte med Salah på min lista, men jag, det är lite, jag tycker att man ska ha honom, och jag kommer ha honom som kapten. Det är lite så att jag tycker det finns så många andra att nämna här, och du har tagit upp två av dem, Alex, Son och Grealish. De finns med på min lista också, och sen har jag James Rodriguez. Lite liksom, om man kollar på skapade chanser totalt den här säsongen, så är topp 5 följande spelare: Son på 16, Salah på 15, James Rodriguez på 15, De Bruyne 14, Grealish 14. Utav de här spelarna så tycker jag att alla har ett målhot i sig också, vilket gör att, ja men liksom, det mittfältet, dit kikar jag hela tiden. Nu är det ju så att De Bruyne är skadad, men liksom, de spelarna gillar jag extremt, extremt mycket.
Ja, nej, det är bara att backa det, vad du säger.
En liten brasklapp på James där. Tror du fortsatt han kommer göra bra nu när de har två raka bortamatcher? Tror du han kommer göra mycket poäng där?
Ja, alltså jag tror inte att man kan säga att det är någon grej att han bara gör poäng på hemmaplan. Det har varit för få matcher helt enkelt. Däremot ja, så kan man ju säga att förra gången Richarlison gick sönder, så såg vi att ja, men i den matchen så blev James, jag tror han gjorde två mål då. Och det var liksom att framförallt så var det Doucouré som kom upp mer i plan, och han hittade James på ett annat sätt än vi har sett när Richarlison har spelat. Richarlison har kommit till lägen som han avslutar själv, men här blev det mer att ja, men de fick spela sig lite mer fram, och det ledde till att James fick bra lägen. Så att vi får se om det kanske kan gynna honom på det sättet, att han kanske blir lite mer av ett målhot utan Richarlison på plan.
Ja, kanonbra val, alla val ni har gjort hittills, ingenting att flika in.
Nej, ja, jag tycker också att det är intressant där med Richarlison. Och precis som du är inne på, ska det bli intressant att se om det är någonting vi kan se att James blir ännu farligare rent målhotsmässigt. Det man ändå kan konstatera är att det är ett liksom, något som Everton kommer sakna i Richarlisons spel. Det är en väldigt viktig spelare för dem. Men det skulle kunna vara bra individuellt för James. Anfallssidan då, där ska vi bara välja två spelare. Och Stefan, du kan börja där, men jag antar att du också har Kane.
Ja, det har jag. Och jag har inte tagit med Calvert-Lewin. Och han är en till sån spelare som jag tycker att man ska äga. Han ägs av, jag tror det är 53% eller 54% redan. Så att det är inte så att jag sitter och säger att man ska byta ut honom. Men utöver honom så tycker jag att Kane är ju... Ja, men han förstör mina planer jävligt mycket just nu, för att det känns som att, ja, men så här, att jaga poäng och byta in honom, men samtidigt så liksom med de matcherna de har så ser jag att det här kan ju bara leda till att jag bara tappar massa poäng till på att inte äga honom privat. Så han är jättejobbig, och liksom, vad kan man säga, 7 assist, har liksom skapat jättemycket chanser för sig själv. Straffskytt, och Spurs verkar vara i bra form. Sen har jag valt Jimenez, och det här, han är lite osäker tycker jag, för att det är framförallt på matcherna, och jag tycker framförallt så, vi har pratat mycket negativt om Newcastle över både förra gången i säsong, men även i år, men de ser ju så skakiga ut. Jag tycker mot liksom matchen mot United, att jag tyckte inte heller United var bra, men ändå så gör de 4 baljor på Newcastle, och jag ser bara att Newcastle kommer fortsätta släppa in en massa mål. Och det är som du säger, Newcastle, Crystal Palace, de har 2 kommande matcher här. En match mot Leicester och sen hemma mot Southampton. Så om det någon gång Jimenez ska leverera så är det nu. Men han är inte i form, så att ja, det behöver inte vara att han hittar det. Men om det är någonting som ska skapa form så är det ändå att de har bra matcher. För att det är det som brukar krävas för att en spelare ska hitta in.
Yes, jag har ju också valt Kane. Jag kunde liksom inte ha med honom. Calvert-Lewin, samma som dig där. Jag har inte tagit med honom. För att det kändes så här, men ska jag sitta och nämna alla som har högst poäng? Men han gör det ju jättebra och tycker det är ett fint alternativ. Men jag vill hitta något annat. Och då gick jag på Ollie Watkins i Aston Villa. Jag tycker ändå att han är spännande. Det är en väldigt snabb spelare. Och jag gillar Aston Villas spelschema. Så därför tycker jag att det kan vara värt att faktiskt dubbla upp med både han och Grealish. Så att det är mitt anfallsalternativ.
Ska man säga någonting om Leeds och Southampton som de möter de två kommande, så är det att båda de har en tendens att spela väldigt högt med backlinjen ibland. Och det skulle ju passa Watkins väldigt bra.
Ja, det är absolut en sån sak jag har med i de övervägningarna. Jag var inne på det när jag pratade Southampton. Vi får se om Hasenhüttl väljer att ta hem laget lite eller om han fortsätter med den här höga pressen. Men jag hoppas han kör hög press mot Aston Villa och då är jag ganska säker att Watkins kommer ha roligt. Vi såg mot Liverpool när Klopp envist hängde i med sin superhöga backlinjen och det var då Watkins kom iväg med sitt hattrick. Och ja, om man får drömma så hoppas man ju att Hasenhüttl kör något liknande där i den matchen.
Nej, jag fattar inte hur han kan köra det för att han har ju så stabbiga mittbackar så att det går ju liksom inte att stå på halva plan med dem.
Nej, det är märkligt där Hasenhüttl fortsätter. Vi går vidare på differentialvalet då. Det ska vara en spelare med ägarandel under 5%. Och Stefan, du lämnade över bollen till mig och sa det att du kan få första valet. Vi bara får göra det riktigt tufft här första veckan. Jag har två alternativ och de skiljer sig något enormt mycket åt. Den ena känns ju liksom så här att given på något sätt. Och jag tänker nog gå på det. Vi får se, det här kanske är korkat. Men en spelare som Sergio Aguero, han ägs alltså av 1,9%.
Nej, vad fan fanns han? Ja.
Alltså, de möter West Ham borta. West Ham har bra siffror den här säsongen faktiskt och gjort det bra. Alltså Aguero ligger under 5% och han liksom ligger under 2%. Det är märkligt. Alltså, jag kör en chansning. Jag kastar in Aguero i det här läget.
Ja, oh, shit. Ja, den här blir svår.
Det blir det ju för sig veckan efter en Champions League-match och sådana saker, men jag kan inte se rotation där ändå.
Nej, den där hade jag skulle sagt att jag skulle börja. Fast jag hade nog inte, jag hade tänkt inte ens på Aguero att han skulle vara en differential. Så det var en miss av mig. Men då får jag trumfa det med och hitta en Semedo i Wolverhampton.
Ja, det går defensivt.
Jajamän, nej, Newcastle gör inte mål, tänker jag. Nej, men Wolves har sett bra ut defensivt. Jag hoppas på en offensiv utdelning från Semedo och då kan det bli mycket poäng, vilket troligtvis kommer krävas för att matcha Aguero.
En feldömd Callum Wilson straff som tar den där nollan i slutminuterna ser jag framför mig.
Nej, men
Nej,
det blev ju inte så mycket straffar den här omgången.
Nej.
Så det är bara United som, det är som vanligt, United får straffar och då kan
Nej.
vi, det känner vi igen.
Det ska jag faktiskt säga att när jag såg matchen, jag tycker fortfarande att det är en extremt billig straff som United får. Den tycker jag inte att de skulle haft helt enkelt. Men den spelare som jag även kollade mot, Stefan, det var ju en Trossard i Brighton. Han ägs ju bara 2,3% och de möter ju West Bromwich hemma. Så
det var de två som stod på min lista också. Men jag körde på Semedo.
Och jag chansar på den här killen från Argentina, Aguero.
Jag blandar mig in i diskussionen så hade jag dratt kortet Ollie Watkins.
Ja.
På 4,5%.
Ja, precis. Han är uppe och taktar nästan de här 5%.
Ja.
Men han är under så att han är valbar.
Ja.
Vi ska gå vidare med en kaptensdiskussion inför Game Week 6 och lyssna upp nu här allihopa. Vi har säsongens första fredagsmatch så deadline för Game Week 6 är redan 19:30 fredag. Jag tror att det kommer vara ganska många som missar den här deadlinen så se till att inte göra det så kanske ni kan få lite fördel i era kompisligor. Det är Villa mot Leeds som sparkar igång där på fredagskvällen vid 9. Men jag kollar inte på något kaptensval därifrån. Kanske vänder blickarna mot Liverpool och Anfield där Liverpool ska möta ett Sheffield. Vad tror du där, Stefan, att sätta binden på en Salah?
Nej, men min bindel är på Salah och den kommer vara så om man inte är skadad.
Nej, vi får ju såklart invänta morgondagens Champions League-match och sådär. Men Liverpool kommer gå framåt och Sheffield, alltså, många har kvar Sheffield från förra året att de var så extremt tajta. De har inte varit lika tajta i år och jag tycker att det känns som ett bra läge för Salabinden.
Ja, jag vet ju som vad heter det, Robinson-ägare hur flyt jag hade med att komma iväg med 5 poäng där. Dels så var han bänkad från matchstart, men nye vänsterbacken då, som spelar vänster wingback, Max Love. Han gick sönder efter 19 minuter, så då kom Robinson in. Orsakade en straff när han tog med handen, jätteklumpigt, som då Mitrovic brände. Och sen var det då Mitrovic som sparkade ner just Robinson i straffområdet när Sheffield fick straff. Så ja, nej, men som sagt, deras defensiv är inte lika bra som i fjol.
Nej, framförallt så har de ingen Henderson i kassen, och Ramsdale absolut kan göra det bra, men han är inte en Henderson. Kollar man mot annat håll så måste man väl ändå nämna Kane. De möter Burnley borta, men som Kristoffer var inne på i matchgenomgången, Burnley börjar få tillbaka sin ordinarie backlinje. Pope är en bra målvakt. Visst, Spurs och Kane och Son visar jättefin form. Men jag tror att Burnley kommer försöka stänga den där matchen. Och då är det upp till Spurs att låsa upp den. Jag ser i alla fall inte det här bli en match där Spurs vräker in mål. Så får vi se om jag har fel. Hur tänker du, Stefan? Det är väl, jag kan tänka mig att det är ganska många som sätter en bindel på Kane. Och det behöver ju absolut inte vara fel.
Nej, jag förstår om man sätter binden på Kane för att de har sett så fina ut. Men det är ju väldigt sällan när man ser en spelare ta liksom, ja men, eller vad säger, tvåsiffriga poäng tre veckor i rad i fantasy. Så förhoppningsvis så gör inte Kane det i den här matchen. Men det finns ett case för att man kör på honom ändå. Man känner ju Burnley ganska bra, och man vet att liksom, ja men, de har förmåga att stänga ner matcher, och det är väl den risken det finns med att kaptena någon från Tottenham i den här matchen.
Mm. Vi har några andra som vi kanske ska bolla upp ändå. Jag tycker ändå att Liverpool och Spurs är de kanske två bästa, men jag nämnde Aguero där. City ska bort till London och möta West Ham. West Hams defensiv har absolut varit bra, men ja, vet alla vad en Aguero kan ställa till med. Både han och kanske Sterling också ska nämnas här.
Ja, men Sterling tycker jag är ett alternativ. West Ham har ju värvat in en ny högback, Koufal. Fredericks gjorde det bra innan han, offensivt sett i alla fall, innan han försvann. Men så här, de har inte ställt någon av dem mot Sterling här. Så att vi såg att Son gjorde det bra mot West Ham. Sterling är väl liksom en liknande spelare i form av snabbhet och hot som Son. Så att han är absolut ett alternativ, skulle jag säga.
Mm. Sen så, jag kan inte låta bli att kolla mot Chelsea. De ska till Old Trafford och möta United. Uniteds defensiv, alltså, det ser inte bra ut. Vi har en Werner som verkligen har fått upp farten här, gjorde 2+1 senast. Behöver inte vara fel, alltså.
Absolut inte. Även Calvert-Lewin ska med i diskussionen lite grann, tycker jag.
Ja, Stefan, vad säger du?
Ja, nej, jag tror inte att Everton vinner stort mot Southampton. Det gör jag inte. Och liksom nu utan Richarlison så tror jag att de kommer ha lite svårare att utnyttja om Southampton står högt med backlinjen. Jag är inte så sugen på att kaptena Calvert-Lewin, det är jag inte.
Nej, vill du säga någonting om min rädsla för Werner?
Ja, men den är nog befogad. Nu får vi se. Lösningen kanske är att... Nej, nu säger jag att Paris har gjort mål här. Men lösningen kanske hade varit att bara bänka Maguire och spela utan honom, helt enkelt. Nej, jag vet inte. Nej, men det har inte sett bra ut. Och det finns ett case. Vi såg vad Tottenham gjorde. Men som sagt... Nej, jag tycker inte Chelsea har visat upp den formen än. Det är fortfarande att de liksom, de är precis tillbaka allihopa, och nej, mycket väl att United kan vinna den där matchen också, så jag är inte säker på att Chelsea kommer ta hem det, och då vill jag inte sätta en kaptensbindel där.
Nej, vi är absolut och gräver som vanligt här, och jag, som sagt, för mig, binden sitter på Salah, och den kommer förmodligen göra det. Skulle jag gå någon annanstans hade jag nog gått till City eller Spurs. Nu sitter jag inte med någon City-spelare, men om jag hade gjort det så kanske jag hade valt dem före en spelare som Kane eller Son i alla fall. Yes, vi ska avsluta den här, det här avsnittet med lite lyssnarfrågor. Och det är väl bara att trycka på. Asad Amaya skriver in och säger så här: om man inte använt sig av sitt wildcard, när är det dags tycker ni? Det är en ganska svår fråga, men ja, har du någonting att säga, Stefan?
Nej, men man brukar väl prata om att liksom när man har mer än tre brinnande problem i laget, då börjar det bli dags att dra wildcardet. Är väl en hyfsad liksom riktlinje. Så. Mm. Om man har liksom fyra, fem spelare man vill byta ut.
Han har skickat in sitt lag, men jag tänkte säga det på en gång nu. Vi har svårt att dra hela lag. Det görs inte så bra i en poddversion att svara på det. Kollar jag på hans lag tycker jag inte att det är någon panik att dra något wildcard. Jag tänker inte dra exakt hur det ser ut, utan han har lagt ut det på Facebook-sida där. Men utan det här tycker jag är ett lag som man kan agera. Det är alltid bra om du kan hålla på wildcardet. Ska man säga någonting? Jag tyckte det var väldigt skönt att dra det i ett landslagsuppehåll. Det kommer ju snart ett till. Så om man tycker att det liksom inte riktigt löser sig fram tills Game Week 9, så kan det vara ett bra läge där. Annars så länge som möjligt så är det ju fint att ha det kvar där. Och kunna dra det i närheten av jul. Yes. Adam Widekrans, han pratar också om ett eventuellt wildcard. Men han säger framförallt att han tröttnade på en dyr roterande Doherty och gick ner till Lamptey, vilket jag tycker är ett superbra byte. Samma här, jag tycker inte att han behöver dra ett wildcard och skicka in sitt lag. Men det jag vill fokusera på, det är det han frågar. Börjar spelare som Calvert-Lewin och Kane bli måsten med tanke på tidigare underliggande statistik? Han skriver även: vill ju även komma in i Aston Villa med deras spelschema och fina försvar. Det finns många spelare som lockar. Och jag skulle vilja lyfta just det här. Jag tycker inte att man måste ha spelare som Calvert-Lewin och måste ha spelare som Kane. Salah är nästan specifikt där, och sen så tycker jag samma där, där kan man ha Mané istället, även fast jag håller Salah högre. Men det är ju så där, det finns så många olika sätt att spela, och jag tror att den här säsongen kommer vara ännu tydligare än så. Det kommer vara spelare som lockar hela tiden, och alltså man kommer inte kunna ha dem allihopa, och man får nästan köpa att nu vill jag gå på den här linjen och kanske satsa på en spelare som visar en fin form, eller ett lag som har bra schema, eller gärna både och. Och så här, nu kör jag på det här ett tag, och sen så har man någon plan att rotera och sen se till att ha bra kaptensalternativ hela tiden. Men det kommer alltid vara spelare som lockar, så jag tycker inte att det är en anledning att dra ett wildcard-lag. Vad säger du, Kristoffer, om det här? Håller du med? Det är spelare som lockar lite hela tiden.
Helt klart, det finns spelare i varenda lag man skulle vilja ha, och det finns inte kapital för det. Så att välj en väg och satsa på den, och så agera ut efter hur laget, vad som händer med skador och sånt. Det är tajt spelschema, men Kane, jag sitter med honom själv och blev differential i min kompisliga. Så att, det var ju ett lyckat val för mig, men nästa vecka kanske jag står helt utan poäng istället. Så välj det du tror på, gå på hjärtat.
Mm. Fråga här, lite frågor om försvarsspelare. Christian Olsson, han undrar om det är dags att skeppa Davis. Har 2,8 på banken. Vem är bästa back att ha nu framöver? Och han säger det, även om man har råd med i stort sett alla försvarare, så känns det dumt att satsa på ännu en premiumback. Han sitter med, utöver Davis då, Trent, Justin, Walker Peters och Bur i Wolves. Stefan, vi har väl nämnt några där i Chilwell, Semedo.
Ja, Chilwell tycker jag ser jättefin ut. Nu ska de möta United, det kanske är svårt med nolla där, men liksom inte omöjligt att det kan bli det.
Reguillon, om man bara ska göra Spurs-bytet, Davis till Reguillon.
Ja, absolut. Och då skulle jag invänta och se så att han får vila i Europa League innan man vill göra det bytet. Nej, men det är de och så liksom Semedo har bra matcher på kort sikt här. Det är väl de.
Mm.
Digné också tycker jag ser jättefin ut. Och jag förstår inte att liksom, jag tycker absolut att man kan gå på premiumbacka för de ser intressant ut. Och den som jag tycker har imponerat allra mest det är Chilwell nu.
Ja, Niklas Sjöström, han har ett fritt byte och funderar på att byta ut Walker Peters. Han kikar lite, du var ju inne på att Kilman hade gjort det bra. Han säger att Kilman lär nog inte vara ordinarie alltid, men att sitta på både McCarthy och Walker Peters känns så där. Kilman in får spara och dubbla upp Wolves försvar då han redan har Cody. Är det ett alternativ?
Ja, men alltså så här, vi har ingen spelande 4,0 med säkerhet. Kilman, jag har svårt att se att liksom nu när han har gjort det så bra blir utnämnd till man of the match att han skulle bli bänkad nästa match. Och det är nu på kort sikt man vill ha någon därifrån. Så att, jag tycker absolut att man kan göra det bytet och hoppas att han spelar.
Ja, jag hör vad du säger. Jag har en taktik av att försöka göra så lite försvarsbyte som möjligt. Och då är inte det en spelare jag kollar mot. Kortsiktigt absolut. Och om man då tänker att han ska sitta längst ut på bänken. Jag har varit inne på att jag vill ha en spelande bänk. Men eventuellt skulle jag kunna ha en 4,0 som hela tiden sitter på en tredje plats på bänken. Och då skulle jag kunna ha honom nu och spela ett tag. Och sen får han sitta där ute. Men jag lockas inte jättemycket av det. Jag ser att det är liksom ett stundande problem där jag kommer vilja göra ett byte lite längre fram med stor risk. Men det är klart, fortsätter han så här och verkligen spelar till sin plats, ja, men då är det ju en jättefin spelare att sitta med och varit där tidig. Men det är inte min taktik. Ludvig Wallin, han undrar om det är läge att dubbla upp på Aston Villas defensiv och då nämner han Martinez i kassen och en spelare som target.
Ja, Martinez är absolut ett superalternativ. Jag föredrar Konsa om man ska ha någon annan, men såklart target, han slår en del fasta och har väl sin plats, men som sagt, ja, jag vet inte om det är läge att dubbla upp. De ska möta Leeds och Southampton. Två lag som liksom absolut kan göra det bra. Kanske finns ett case. Men jag hade föredragit kanske en lamp i Brighton istället.
Ja, Tobias Karlsson är inne på Kane här. Han undrar om Kane är ett måste de kommande tre omgångarna. De har ju väldigt fint spelschema. Även om man redan har Son i bygget. Och Kristoffer, vad säger du där?
Det tycker jag inte. Det finns andra bra alternativ också. Men som jag sa innan, har man en känsla för att det kommer gå bra och matchen som kommer nu, så tror jag inte att han kommer få lika många lägen. Och då är det dumt att investera 10,5 miljoner när han troligtvis inte kommer ha samma utdelning som tidigare.
Nej, jag tycker så här, jag sitter väldigt skönt med både Son och Kane, men det är inget måste ha dem, men det behöver heller inte vara fel. Sen så, ja, det är lite hur mycket man måste dra runt i sitt bygge för att få in Kane och lite så, tycker jag snarare.
Som vi har nämnt i tidigare avsnitt, att släck de viktigare bränderna innan man ska liksom... men går man kort och har dåligt anfall så måste man ju sikta på att få in en sån spelare som honom. Men, utan det finns säkert andra alternativ där man behöver skydda sig mer.
Stefan, du vill in där.
Ja. Nej, men ska man ha in Kane, då är det nu. Och sen tycker jag lite att fönstret är stängt. Alltså, för att... ja, men liksom, då är det två bra matcher och sen följer en del svårare matcher och så här, han kommer inte göra ett mål och en assist per match. Det vore helt sjukt liksom. Det vet vi inte, att det inte kommer hända över säsong, så att någon gång kommer det jämnas ut. Frågan är bara när, och då tror jag liksom att ska man ha någon så är det nu, eller så kör man på ett annat spår helt enkelt.
Jag vet ju mitt svar här på nästa fråga, men Gustav Persson, han har 4,4 på banken och sitter varken med Kane eller Salah och har därför halkat efter i ligorna. Vem av Kane eller Salah är viktigast att få in först, eller ska man sticka ut och gå på någon som Aguero nu? Stefan?
Nej, Salah för min del. Han kommer vara kapten troligtvis för mig de två kommande omgångarna. Och det är ett fullgott alternativ för att ha honom i laget.
Ja, Salah är också för mig läge. Vill man verkligen sticka ut, såklart, absolut. Det brukar vara ett bra alternativ att ta in Aguero när Jesus är skadad. Att liksom är en ganska trolig start på Aguero, och då vet vi vad han gör. Jag tror ändå att Aguero och City kommer vara lidande av nu de här kommande veckorna då De Bruyne förmodligen kommer saknas, just i vem man ska få bollarna utav.
Vi har även sett liksom tendenser till City att de spelar av matcher på ett helt annat sätt här i matchupptakten. De försökte göra det mot Wolves i andra halvlek, de försökte göra det mot Arsenal i andra halvlek. Ja, men där liksom när Pep idel gör defensiva byten, för att det finns inte så mycket offensiva alternativ. Och det är liksom, vi är vana att se City vinna 4-0, men det kommer nog inte ske här på kort sikt.
Nej. Harvey Barnes börjar folk tröttna lite på. Fredrik Norrström skriver in så här: om man bryter luftet till sig själv och sparar veckans byte i och med wildcard förra veckan och vill byta ut Harvey Barnes då Leicester såg svaga ut, vem tar man in då? Han har inga pengar på banken och har mittfält med Salah, James, Son och Grealish. Jag gillar ju verkligen det mittfältet.
Vilka sa du? James, Salah, Son
och Grealish.
Ja, det är jättebra mittfält. Så det är ett alternativ, är att gå ner på någon billigare och kanske få pengar över på anfallet eller uppgradera försvaret. Leicesters matcher, ja, det ser inte, de är inte superlätta, så att man kanske går ner lite prisklass.
Ja. Philip McLean har också tappat tålmodet med Harvey Barnes och undrar vem som är den bästa ersättaren. Han kollar direkt mot Grealish, vilket låter vettigt, men undrar samtidigt om han vågar satsa på Barkley istället för att spara pengar. Och jag gillar det på något sätt.
Ja, absolut, och här kommer straffskyttet få en avgörande roll, tror jag. Nu kanske inte Aston Villa kommer få supermycket straffar. Det vet vi inte, men som sagt, den som slår dem kommer ju få en extra väg in i poängen. Så att jag håller Grealish högst, men Barkley är absolut ett alternativ.
Jag såg det här att Fredrik hade även kommit med några förslag på spelare, bland annat Zaha, och det vet jag att du sköt ner han ganska hårt. Han nämnde även Foden och Trossard om man då skulle gå ner från Barnes. Jag gillar ju Trossard.
Ja, absolut. Och så här, Salah kan mycket väl göra det bra i fantasy för att han är straffskytt och att de har för att han är straffskytt och de har lätta matcher. Men som sagt, just nu så hotar inte Palace någonting knappt i spelet, och det blir jobbigt om man bara ska förlita sig på att han ska ta straffar. Och vi vet inte heller om han är första straffskytt när till exempel Van Aanholt är med i startelvan.
Kortsiktigt hade jag nog tittat på Lockman i Fulham om man vill få in lite extra kapital. Han ser jättefin ut.
Ja, de har bra spelschema. Samtidigt är jag i den här Zuzek-båten. Jag gillar verkligen han om man ska gå ner i pris, och West Ham spelschema vänder snart, och nu vet jag inte exakt hur Fredriks anfall ser ut, men om man har råd att sätta Zuzek i bänk här en, två matcher, så sitter man fint med honom sen. Och även om man blir tvungen att spela Zuzek så gör inte det något, för han kan ställa till det mot vilket lag som helst.
Speciellt mot Liverpool i nästkommande gameweek, där han kan vinna många nickdueller om han kommer in.
Yes. Robert Jonsson har två frågor. Vad händer med Traoré? Han är en av Wolves bästa spelare men får inte starta. Stefan, den hade väl du kanske lite varit inne på tidigare i laggenomgången där jag ställde frågan. Sen undrar han vad vi tror om Reguljon, och han gillar vi, eller hur?
Ja, absolut. Och som sagt, det är svårt att veta vad med Traoré där. Det vet ju bara nu vad som händer.
Mm. Andreas Jonsson bytte ut De Bruyne mot Mahrez förra omgången. Undrar om det är läge att behålla honom. Borde väl få speltid nu med så många offensiva spelare borta och City. Eller har någon annan ni rekommenderar? Vad säger du, Kristoffer?
Han har ju några helt okej matcher framöver och kommer få spela, så det behöver inte vara helt fel. Har man inte sån så hade jag nog gått på honom istället, men det är lite pengar emellan. Men ett jättebra komplement i City, så absolut.
Ja. Ja, jag hade litat på ditt val, sparat bytet och lirat Mahrez helt enkelt. Daniel Wickenberg, Stefan, han undrar hur länge man ska ha tålamod med Trent.
Nu är det så här, jag tycker inte man ska göra exit om Trent är enda Liverpool-backen man har. Då behåller man honom mot Sheffield och West Ham, skulle jag säga. Men sen tycker jag att det finns ett case att även byta ut Trent faktiskt, med tanke på att troligtvis kommer inte bli speciellt mycket nollor från Liverpools sida. Inte så mycket som vi är vana vid i alla fall.
Nej, man vill ju ha nollor för försvaret ska kosta 7,5, även om man är fin offensiv. Nu skulle han även behöva få igång offensiv, men det tror jag i och för sig kommer komma. Det är jag inte så orolig för. Jag är däremot mer orolig över nollorna.
Ja, men det är kombon med nollan och gör något offensivt som är så mäktig, för då kommer bonuspoängen som ett brev på posten. Och liksom, har man inte nollan, men då kanske inte bonusen kommer heller. För att då kan det finnas någon i motståndarlaget som ligger bra till i bonuspoängsystemet, eller så kan liksom Salamané trumfa. Så att, ja, det är så jag tänker.
Yes. Johan Jonsson undrar när de kommer klämma in dubbelomgången från omgång 1. Och vad jag har hört, så inte jag hört något om det. Det är som sagt väldigt tajt spelschema. Det är United och City som spelar i Champions League. Så jag kan inte se att den ska komma förrän efter jul. Det är min gissning.
Det spekuleras i att det kommer hända något Game Week 18-19. Men det kommer troligtvis bli blanks också involverat där för fler lag. Och sen att det blir en större double Game Week veckan efter.
Ja, det är min gissning. Jag kan inte se hur de ska få till att lag som United och City, som dessutom spelar Europaspel, ska få in någonting så länge Champions League spelar. Och sen julschemat vet vi ju alltid i Premier League hur det ser ut, att det är extremt tajt.
Yes, men behåll era free hit chip, för att det är väl den, liksom, utav det vi vet nu så kommer free hit vara guld värt att ha där i, när det stökar till.
Precis. En sista fråga. Det är Charlie Bengtsson Jarup som undrar om det är läge att byta bort Kastanj och ta in Chilwell.
Ja, men det tycker jag är ett bra byte. Och inte för att Kastanj har varit dålig på något sätt. Han har varit bra, men som sagt, Leicester har svåra matcher och det tror jag kommer liksom, då sitter jag hellre och äger Chilwell och hoppas på nollor där, för offensivt sett så trumfar nog Chilwell Kastanj ändå. Kastanj har fått bra utdelning på de chanserna han har skapat, men han har inte skapat så mycket chanser.
Nej. Med det så tackar vi för oss. Tack för att ni har lyssnat. Se till att komma och träffa oss i Göteborg om ni har vägarna förbi den 21 november. Ni kan läsa mer om evenemanget på vår Facebook-sida där det ligger som ett event. Se till att tacka ja, bjud in vänner och boka bord. Så syns vi då och ha det riktigt trevligt. Dricker öl och snacka fotboll och kanske fantasy i synnerhet. Tack för oss, så hörs vi framöver.
Tack och hej.
Tack och hej.